så snabbt man så att säga kör upp folk efter operationer idag.
Upp och gå, massa slingor i korridoren och...
Ja, men det här människan då, ni har ju skurit sönder den här människan för några timmar sedan. Ja. Och så är nu ska man upp och gå. Mm. Mm. Det verkar helt sjukt, men det är ju baserat på forskning.
Det viktigaste är ju att det ökar livskvaliteten. Mm. Och att du får mindre illamående, du får mindre smärta och trötthet. Det är så otroligt mycket som man kan lindra den där kampen som man ju faktiskt går igenom. Mm. Nu får jag fan ge tillbaka lite grann mot den här tumören som förstörde väldigt mycket där när jag var 25. Men då kan jag ibland titta ner och se det där benet och se den här texten och veta att jag var ju faktiskt förlamad på högersidan när jag vaknade upp i narkosen. Mm. Och risken var att jag skulle bli det för resten av livet. Och nu jag har båda benen, jag kan springa.
Kan motion vara medicin? Men hur kommer man i så fall igång när man har som ondast och känner sig som mest trött? Efter en operation eller vid pågående behandling? Och när ska man sätta igång och motionera om man är sjuk?
Det här är spännande saker som vi undersöker i två avsnitt om motion som medicin. Det här är avsnitt 2. Välkommen till Hälsorevolutionen. Jag är Carina Lundstedt, förläggare och producent.
Ja, tack för att du lyssnar på oss. Vi tar ingenting för givet utan vill hela tiden stödja din hälsoresa. Med inspiration och nya tankar baserade i forskning, medicinska traditioner och goda tips. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och hälsoförfattare. Ja, vad tänkte vi om förra avsnittet? Det var väl otroligt att se så mycket bevis som fanns för att motion kan stärka upp, och tycker du inte det?
Ja, wow. En så otroligt viktig bok, och att det är just en läkare som också är cancerdrabbad som har skrivit den.
Verkligen.
Det gör ju den så trovärdig.
Ja.
Och det här med motion, det är ju någonting som alla kan göra, kanske på någon nivå i alla fall. Man kan promenera runt vardagsrummet kanske.
Ja, men komma igång fort.
Ja, komma igång, precis. Ja.
Men det är just det, för jag tänkte på min lilla Bippi Loppa som fick opereras 2 gånger för en blindtarm och sen blev tarmvred. Alltså, så
min
fort...
dotter.
Ja, min dotter alltså. Bippi Loppan är min lilla.
Ja.
Ja. Så snabbt man så att säga kör upp folk efter operationer idag. För den som står bredvid, jag vet inte om du har känt det också,
så kan
det kännas nästan barbariskt.
Ja, man ska upp och gå, massa slingor i korridoren. Och...
Ja, men det här människan då, ni har ju skurit sönder den här människan för några timmar sedan.
Ja.
Och så är nu ska man upp och gå.
Mm. Mm.
Det verkar helt sjukt, men det är ju baserat på forskning.
Ja.
Att blodkärl, nervbanor, allting hittar rättare, liksom återväxt snabbare.
Ja.
Men för den som står bredvid, har inte du känt det, så känns det ju att, men herregud, kan de inte få vila nu?
Ja, ska man liksom hjälpa till och piska på där allt vad man kan?
Ja.
Och det är ju lite det första man känner, att man ska ta det lugnt, och så är det tvärtom.
Ja, så är det tvärtom, ja. Jag kommer ihåg när jag hade utomkvedshavandeskap för länge sedan. Och det gjorde så fruktansvärt ont efter. Och det var inte på den tiden man skulle upp så tidigt. Men jag låg i samma rum som några tjejer som kom upp väldigt fort. Och vilka var det som kom upp snabbast? Rökarna.
De hade sin...
De skulle ut och sigga
trigger
på balkongen.
Ah.
Och det var så att säga starkare än smärtan.
Mm. Så att, det enda hälsosamma med rökning då.
Man kommer upp fort.
Ah.
Ja. Men det här ska vi prata lite grann vidare med Anders Södergård om... Ja, hur mycket ska man lyssna på smärta? Hur ska man tänka efter operationer? Hur ska man tänka om man går igenom strålbehandling?
Mm.
Cellgiftsbehandlingar, andra typer av medicineringar. Liksom vad
jag tänker att det kan vara även när man har haft ett långt elakt virus
som jag precis har haft.
Ops, jag hade inte corona. Men då undrar man ju så här, ska jag boka av all träning nu? Eller kan jag gå ut och gå? Och det gör man, och så känner man efter. Men när kan man börja springa eller träna?
Ja.
Och så det kanske Anders kan tipsa om också.
Precis.
Lite det här.
Vi ska prata med Anders om just alla de sakerna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten, Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Nu har vi Anders Södergård här igen, vår läkare som pratar om motion som medicin med en egen cancererfarenhet och som nu arbetar med patienter som just ska ha motion som medicin och har skrivit den nya boken Cancerkampen. Välkommen hit!
Ja, men tack för att jag fick komma tillbaka.
Ja, du är... Förra gången så fick vi ju ta del av en otroligt värdefull, ska jag säga, medicinsk grund, förutom din egen gripande historia också. Men det är ju så att argumenten för att motionera genom svår sjukdom är väldigt stora. Mm. Om man nu vill komma igång praktiskt, man antingen själv är drabbad av något eller man har en anhörig som man vill stötta genom det här, och man inte har tillgång till en läkare som du, var ska man ens... börja? Ska man prata med sin vanliga läkare? Var ska man börja? Man känner att det här är rätt, jag vill komma igång med något, men jag har inte riktigt, den läkare jag har kanske inte riktigt kan allt det här ännu.
Nej. Jag tycker att en fysioterapeut kan ge väldigt mycket.
Ja.
Och då ska det ju gärna vara en fysioterapeut som är kopplad till någon onkologklinik eller som har något specialintresse för det här med cancer och träning. Mm. Det är inte så svårt att vara fysiskt aktiv, rent tekniskt. Det svåra kan vara att verkligen få till det. Men också då är det ju bra att ha vägledning av någon. För det har man sett att det spelar nästan ingen roll vem det är som du har att träffa på gymmet till exempel. Bara du har någon som hjälper dig så kommer du ha lättare att öka motivationen och få dig att gå dit. Sen är det ju klart att en fysioterapeut kan ge väldigt mycket annat och anpassa den här träningen då som man ändå vill göra då. Mm. Men där tror jag också att vi faktiskt missade förra avsnittet att prata om vissa av de här effekterna. Jag tänker speciellt när man går igenom cellgifter. Det är det här jag tänker att det borde finnas i det här behandlingsschemat. Mm. Eftersom man ser till att cellgifterna bättre når ut till tumörerna. Och det är ju verkligen
spännande.
Något... Det är ju...
Det stärker den medicinska behandlingen helt enkelt.
Ja, men det kan man ju säga på det sättet. Och sen är det ju också, många cellgifter är ju... Anledningen till att man har de här uppdelningarna, säg varannan vecka kommer du. Det är ju för att man förstör på DNA-nivå. Och då är det ju inte bara tumörceller tyvärr som dör. Utan det är framförallt celler som delar sig snabbt. Och där har vi munslemhinnan. Det är väldigt vanligt med sår i munnen när man behandlas med cellgifter. Tarmen också, samma sak. Och håret, där har vi jättesnabb omsättning. Och i benmärgen framförallt, där vi har våra vita blodkroppar och röda blodkroppar. Och även blodplättarna där blir påverkade.
En läkare sa till mig, ett cellgift är en mycket bred hammare.
Ja,
slår brett.
Eftersom man riktar in sig på DNA och man förstör då både vanliga celler och cancerceller. Men cancercellerna har oftast en sämre reparationsförmåga än vad mänskliga celler har. Och att man plus då kan förbättra den här reparationsförmågan av DNA med hjälp av träning. Mm. Förhoppningen är ju då att de vanliga cellerna ska hämta sig mycket bättre än cancercellerna innan man kör igång igen med en dos.
Så man kan komma tillbaka snabbare till nästa cellgiftsomgång. Och det Precis. Måste ju vara oerhört värdefullt.
Ja, och det är ju någonting som är tydligt visat. Att evidensen är inte solklar när det kommer till om träningen kan förstärka effekterna direkt av cellgifterna. Mm. Eller direkt av strålning. Men absolut de här indirekta sätten. Och en av de viktigaste är att om du tränar under behandlingarna, du har större chans att kunna slutföra alla behandlingar. Och det kan ju vara avgörande för prognosen faktiskt.
Att de ska gå igenom alla cellgiftscykler så att säga. Mm.
Och där har vi den del som jag tycker är absolut viktigast. Det är inte om man lever längre. Det är klart att det är bra om man är återfallsfri länge. Men det viktigaste är ju att det ökar livskvaliteten. Mm. Och att du får mindre illamående, du får mindre smärta. Lymfödem kan man också få mindre av. Det är inte alla som drabbas av det. Och illamående och trötthet. Det är så otroligt mycket som man kan lindra den där kampen som man ju faktiskt går igenom.
Mm. Vi ska nysta lite i det där. Du nämnde ordet smärta. Mm. Och för de flesta av oss är ju smärta en varningssignal. Liksom när det gör ont, då vill vi inte pusha förbi. Mm. Mm. Så hur ska man tänka på smärta och motion och sjukdom? Vilka signaler ska man lyssna på? Och vad ska man liksom inte riktigt lyssna på utan gå lite försiktigt igenom? Vad tänker du?
Ja, man brukar ju säga att man ska lyssna på kroppen. Och jag skrev faktiskt i min andra bok, Så mycket friskare, just om ett kapitel heter faktiskt Sluta lyssna på kroppen med utropstecken. Och nu skulle jag vilja ändra den till Sluta lyssna på schimpansen, för det är ju lite det handlar om.
Mm. Att, vi brukar prata om schimpansen här i programmet som vårt gamla egentligen limbiska system. Så schimpansen är lite skuttig och tänker inte så långsiktigt.
Nej.
Den är väldigt mycket här och nu.
Ja,
nu har jag
precis.
Ont, nu vill jag inte röra på mig. Eller nu vill jag ha godis.
Så. Ja. Och just den där att jag är trött till exempel. Ja, men det är väldigt sällan det är sömnbrist som gör att du är trött. Det är sällan en brist på inaktivitet som gör att du är trött. Utan man måste ju motarbeta det där. Det är svårt att besegra sin egen hjärna. Men det är ju ofta det man måste göra. Men nu så kommer jag inte ihåg frågan ens från början där.
Så kan det bli. Jo, vi började prata om smärta. Alltså när ska vi lyssna på smärta och när ska vi säga att smärtan är, liksom smärtsignalen är en relevant varningssignal. Och när är det något som vi faktiskt ska sätta oss på lite grann därför att vi vet bättre om något mål vi vill nå. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, och smärta fyller ju en väldigt viktig funktion. Och det är ju förstås, då har man brutit ett ben, ja då vill man inte belasta det så att det blir värre. Men nu ska man ju belasta ganska fort även efter man har brutit ett ben. Men nu kan vi också behandla det på ett annat sätt än vad man kunde göra på savannen till exempel. Mm. Så att man ska ju lyssna på smärtan. Men om vi säger sån här nervsmärta som kommer av en cellgiftsbehandling till exempel. Då vet man ju med sig att det här är en vanlig konsekvens av en behandling. Mm. Och just nervsmärta, det är ju oftast är det ingen vävnadsskada som ligger bakom det. Mm. Som ett brutet ben är ju en vävnadsskada.
Så du säger vävnadsskador, där ska man vara försiktig och låta vävnaden mer vila.
Medan ja,
den här typen av diffus nervsmärta, bieffektsmärta. Säger du. Den ska man sätta sig lite mer på då,
ja,
eller? Och,
ja, men det skulle jag säga. För det som kan hända är, det som kan bli långvarig smärta, det är ju det riskerar att bli. Då är det ju som att det här smärtsystemet har blivit uppvarvat. Mm. Det är egentligen fel på smärtsystemet. Mm. Det här är smärtlindrande och det som driver smärtan. Mm. Mer än att det är någonting som är trasigt och som gör ont. Och då finns det ju väldigt tydlig evidens och många studier på patienter med sån här nervsmärta som har fått träna. Och där verkar styrketräning ändå vara det viktigaste. Och balansträning är också väldigt viktigt. För det kommer in i det där när du har en påverkan på nerver. Så att du får ont så är det ju även att du får sämre balans.
På vilket sätt tror du styrketräningen verkar? Vad är det styrketräningen gör som dämpar den här nervsmärtan?
Det är svårt faktiskt att förenkla det. För att ju mer jag läser, desto mer fascinerade blir över de här tusentals olika substanserna som jag aldrig hört talas om ens, som påverkas. Bara
trots att du är läkare.
Ja, precis. Ja. Så jag måste läsa på ännu mer om det där, förstås. Och exakt vad det är som gör att smärtan lindras av att man tränar, där är det nog väldigt mycket som kommer in. Och då har vi de här endorfinerna till exempel, då, som är vårt kropps egna morfin, brukar det kallas ibland. Mm. Och även dopaminet har ju effekter där också egentligen. Mm. Mm. För sen är det skillnad i om man har en smärta som man inte vet var den kommer av till exempel. Då kan man bli väldigt orolig. Och oro och ångest förstärker smärta. Men om du har en smärta som du sen går in för att okej, men jag vet att om jag tränar här eller om jag gör det här styrkepasset, då kommer det här bli bättre. Mm. Då kan man ju till och med få en placeboeffekt, även om det faktiskt också hos de allra flesta blir bättre. Mm. Och det kan bli bättre efter ett träningspass till och med, alltså att det lindras. Mm.
Vi pratade lite här, Carina och jag, om operationer idag. Vi har båda varit nära anhöriga som gått igenom till exempel bukoperationer, som är en stor operation. Och stått smått chockade bredvid och tittat på anhöriga som har pressats upp att vandra i korridoren, när man liksom tycker, men herregud, de skar ju i den här personen för några timmar sedan. Mm. Vad är det för filosofi som ligger bakom? Jag förstår att det är en medveten filosofi, men hur är det man resonerar där?
Det händer så otroligt många negativa saker när vi ligger still. När vi blir inaktiva. Bara en sån sak som att tarmarna får inte de rörelserna de behöver. Det är lätt att bli förstoppad. I värsta fall får du tarmvred och behöver opereras. Och så blir du ännu mer stillaliggande. Och sen det här med lungorna också. Det är mycket svårare att mobilisera slemmet som finns i lungorna. Jättehög risk för lunginflammation om man är sängliggande. Och för att inte prata om blodproppar. Och just det här att man har ju sett att direkt efter en operation, det blir en sån otrolig stressreaktion i kroppen. Den måste man försöka häva. Det är ju inte så att du sövs, du opereras och sen är det bra plötsligt. Utan då har du ju fortfarande kvar den där stressreaktionen i kroppen.
Och för en adrenalinreaktion, tänker
ja,
du?
Ja, bland annat. Alltså det finns, ja, man har sett i alla fall att det är ju alla möjliga stresshormoner, kortisolet och allting som då verkar samtidigt. Och då är det viktigt att det är lite kaos i systemet. Och då är det risk att det blir blodproppar och blödningar. Och, så för att faktiskt stabilisera det. För där kan man gå tillbaka till hjärtinfarktvården på 60-talet som handlade om flera veckors sängvila. Det var ordinationen. Mm. För man tänkte att hjärtat är en muskel, den har skadats, då ska man vila. Mm. Men det såg man ju förstås. Det blev ju jättemycket komplikationer och mycket sämre överlevnad. Och så nu är ju det självklart, tycker de flesta. Mm. Går man runt på stan så vet folk att det är bra för hjärtat att träna.
Man ska komma igång. Ett annat sånt område har ju varit ryggen. Mm. Där man förut efter ryggskott sa till folk, ja, men lägg dig ner.
Mm.
Och nu så kunde man visa. Jag tror det var företagsläkaren på Volvo som först kunde se det, att nej, men man ska faktiskt komma igång och röra sig fast den instinkten är att lägga sig ner.
Mm.
Det har varit en annan sån här sak. Vila var förut medicin, och så började man lära sig, nej, men vi behöver röra på oss. Och nu kommer det då även till cancervården eller postoperativa vården. Ja. Det är ju väldigt intressant.
Mm.
Så därför ser man de här stackars nyopererade som drar runt med sina gåstolar. Mm.
Men, och det tycker jag är ju jättepositivt att få höra. Sen kan man ju säga att om man ska vara lite cynisk så vill man ju inte att patienterna ska inte ligga kvar på sjukhuset så länge. Och det är ju både rent ekonomiskt, men också för att det ska komma in fler. Man förkortar tiden på sjukhus genom att komma igång och vara aktiv så fort som möjligt.
Jo, men jag förstår att det är sjukhusekonomiskt bra, men liksom, vad är bra för den enskilda patienten, om vi tar det perspektivet?
Ja.
Har man visat då att det är bättre att komma igång och,
absolut,
och kunna röra,
absolut,
på sig?
Ja. Och det är ju till och med visat att det går fortare att komma ut från sjukhuset om man ligger vid fönstret. Alltså när man,
ja, det här är spännande. Ja,
jämfört med att ligga i korridoren.
Ja. Och få titta speciellt på lite natur har jag sett också. Finns forskning om, väldigt intressant.
Ja.
Ja, nu Carina, vad tänker du när du ser?
Jag tänker ju så mycket när ni pratar om det här. Jag var ju anhörig under 3 år då till min Anders när han gick igenom cancerbehandling. Och bland annat så gick han igenom en HIPEC-operation som är den största bukoperation man kan göra, tror jag, sommaren 2019. Han var extremt duktig på att träna. Det slog mig nu, han uppmuntrades att träna som inför ett maratonlopp.
Mm.
Och det gjorde han. Han tog det receptet på allvar. Så jag tror att det betyder så mycket när en läkare verkligen säger att du behöver vara i god fysisk kondition för att klara den här operationen som kan vara i 10 eller 12 timmar. Så det var ju jättebra att få det så tydligt från läkarna. Och på samma sätt så funkade det jättebra efteråt. Anders var ju uppe och inte hoppade, men upp och gick, och hans kirurger, ja, de var så nöjda. Han var ju bäst i klassen. Den här operationen gick fantastiskt bra. För att han var så vältränad, bland annat, säkert. Vi gick och gick där i korridoren och han kom hem förhållandevis snabbt. Men det som jag verkligen känner, där liksom glappet finns, som vi pratade om tidigare, det är ju just det här, om man kommer in och fått sin cancerdiagnos. Eller det kan ju vara en annan allvarlig diagnos också, gissar jag. Att en läkare inte riktigt vågar säga. Men jag tror att gud vad det betyder mycket med den här auktoriteten. För att man lyssnar ju så otroligt mycket. Men jag tror att läkarna vill vi kanske inte belasta. Men Anders, han hade ju hört från andra håll att det var bra att motionera. Han gick 1 mil varje dag under sina cellgiftsbehandlingar. Så mycket han orkade. Och så fick han en sjukgymnast, eller som det heter, fysioterapeut heter det nu för tiden, som hjälpte honom efter olika operationer. Och det var också superbra, för han blev som en PT. Men tänk om man hade det, mer rutin, precis som man skriver ut svindyra mediciner, att man skriver ut en fysioterapeut timme, det brukar kosta 800 om man betalar privat kanske, men förhållandevis. Det vore ju ekonomiskt om man säger, men nu får du 10 timmar och det här är lika viktigt som att du tar din medicin. Jag bara tänker att det är ju i den bästa av världar att det skulle vara så tydligt.
Ja, men absolut. Och det har man ju också sett, att det kan ju minska behovet av mediciner. Och återigen då.
Vad har man sett där då?
Ja, alltså om träningen gör att du får mindre smärta till exempel, så tar du inte lika mycket smärtlindring. Och det är ju väldigt många psykologiska effekter också med träningen. Alltså kan man minska ångest, och framförallt är det en viktig del att få alltså det är så kontrollförlust att drabbas av cancer eller vilken svår sjukdom som helst. Och man kanske får en helt ny omvärld som man måste ta ställning till. Hur ska jag förhålla mig till det här? Men att kunna ta hand om något själv. Det är
empowering, det är empowerment.
Ja, jag kan känna ibland så här att nu får jag fan ge tillbaka lite grann mot den här tumören som förstörde väldigt mycket där när jag var 25. Men ändå har gett mig så mycket när jag kollar tillbaka på det. Och det som min syster brukar säga, att ja, fast det är ju inte tumören som har gett dig det här, utan det är vad du har gjort av den här situationen.
Mm.
Men det är ändå så att hade jag inte haft den här situationen, hade jag inte haft hjärntumören, hade jag inte kunnat göra det jag har gjort.
Mm. Det är därför du har blivit en motionsmissionär.
Ja, ja. Ja, motionsmissionär, den, ja. Det var ett fint epitet.
Ja. Ja,
tack.
Du har ju ytterligare en komponent av en cancerbehandling som en del går igenom, och det är strålningsbehandling.
Mm.
Eller att strålas. Och som kan vara väldigt traumatiskt och jobbigt för många. Hur ska man tänka kring sin träning där, tycker du?
Ja, och som när man går igenom, nästan oavsett vilken behandling man går igenom, så är det ju förstås att man måste anpassa efter dagsformen. Men då är det ju också det här, okej, men hur är dagsformen? Vem är det som utvärderar den här dagsformen? För om det är jag själv som gör det, då är vi i det där att men jag är för trött
idag. Då är
ju
schimpansen som utvärderar.
Ja, då är schimpansen tillbaka.
Då är vi på apberget och sitter. Ja.
Men att ändå att anpassa, men för min egen del till exempel, när jag skulle in i strålningen, oftast ser det ut så här, man strålas måndag till fredag och sen har man ett helguppehåll. Och då är det ju, och sen pågår det där under flera veckor. Så första helgen är man ju piggare än vad man är den femte helgen.
Mm.
Men det som händer är ju också att fredagarna, det var ju tidigare liksom den bästa dagen på veckan. Men nu var det ju 5 dagars stråldos.
Mm.
Och lördagen kan också fortfarande vara ganska seg där. Så att för många passar det bäst att ändå vara mest aktiv i början av veckan.
Mm. Söndag, måndag, tisdag, onsdag liksom. Lägga träningen då.
Och nu pratar jag förstås enbart strålningen av hjärnan.
Mm.
Man kan ju, strålar man tarmen kan man ju få mycket andra besvär. Då blir du inte trött på samma sätt.
Mm.
Men då kan du få problem som gör att du kanske inte ens vill lämna hemmet. För att du litar inte på om du kan hålla dig och...
Mm.
Ja, och mycket smärtor och så.
Så det beror på lite var det regerar.
Det beror på vart någonstans och vilka, vad man får för symptom. För vissa kan få väldigt problem med ledstelhet och ledvärk. Och då är det ju där är ju egentligen styrketräningen som mest effektiv. Om det ingår väldigt mycket rörlighet också. För det brukar ingå naturligt i styrketräning.
Mm.
För där kan det vara så att du behöver jobba med rörlighet. Och det är ju tyvärr så här med cancerbehandlingar. Att om man kollar strålning av hjärnan. Så har jag värre biverkningar 16 år efter än 16 månader efter. Den här stelheten, den kan vara som värst när du precis är klar med din behandling. Men sen kan den liksom vara kvar flera månader efter och tillta ännu mer.
Mm.
Så det är så viktigt att dels behandla, men det mycket handlar om att om man inte kan förbättra, åtminstone bromsa den där försämringen.
Mm. Mm. Och då kommer rörlighetsträningen, och vi har inte pratat så mycket om den. Vi har pratat om muskelstärkande och vi har pratat om HIIT-träningar.
Mm.
Men vad skulle du säga, man pratar mycket nu om fascien, bindväven, hela blodförsörjningen till muskuloskeletala systemet, nervtrådarna som binder kring det hela. Vad har, som du ser, bindvävsträning, rörlighetsträningen för funktion just här när det gäller att bromsa och stärka kring sjukdom?
Ja, rörlighetsträningen är ju lite mindre beforskad kan man ju säga.
Mm.
Och just för att öka rörligheten kan det ju krävas otroliga mängder av rörlighetsträning. Men någonting som jag tycker ingår i rörlighetsträning eller yoga som jag har upptäckt mer på senare år. Men som jag faktiskt först upptäckte under strålningen. Det var ju den här mindfulness-komponenten också, den här mentala biten.
Mm.
För att visst att man får ju nya blodkärl även i hjärnan när man är ute och springer. Och det är mycket som händer som gör att man mår bättre psykiskt. Men den här mentala biten ändå, att man har ju oftast något som är trauma att bearbeta. Att då gå in i sig själv och hitta det där lugnet. Som jag upplever alltid kommer under den där yogan. Även om det kan vara väldigt belastande positioner man står i. Så är den här psykologiska komponenten otroligt viktig.
Mm.
För att härda ut egentligen en cancerbehandling eller till exempel.
Så lugnet du hämtar i yogans kärna kan du ha glädje av sen i de andra behandlingarna.
Ja, och där har man ju dessutom sett påverkan på såna här ja, men jag var nog förra avsnitt när jag nämnde det här med stresshormoner och andra substanser som frisätts i kroppen. Att man har sett en minskning av de där substanserna tack vare yoga till exempel som träningsform. Och det finns mycket där som ger positiva effekter även mot fatig, sån här svår energilöshet. Och där har man sett att det är en lindrande effekt av yoga. Mm. Det är klart att även styrketräning och konditionsträning kan ha effekter, men för vissa kan det vara så. Jag hade inte så mycket ork under strålningen, och speciellt inte där mot slutet av veckan. Då var det mycket skönare ändå att göra något sånt här yogapass och ändå känna lindring av det också.
Mm. Du skriver mycket om det här, det du kallar fatig, som alltså mental trötthet. Mm. Om man är själv drabbad av det eller har en anhörig som är drabbad av det, vad finns det liksom för verktyg att dyrka i den där tröttheten lite grann? Hur mycket ska man ligga på som anhörig? Vad är ett bra förhållningssätt?
Ja, det där, det är väl alltid det svårare där, att man måste pusha lagom mycket, eller vad man ska säga då. För att de flesta som får fatig och får det under behandlingarna, det kan vara både strålning men framförallt under behandlingarna när man har cellgifter, den brukar oftast gå över sen. När man är klar med sina behandlingar, då går den där fatig över. Jag har ju drabbats av en mer kronisk variant, men tack och lov en ständigt återkommande variant som inte är ständigt ihållande. För hade jag haft en sån dag idag, då hade jag inte suttit här. Mm. Då hade jag legat kvar på hotellrummet.
Då hade du ringt återbud. Då hade vi fått podda med dig i din säng.
Ja, nej.
Det faktiskt, du hade inte orkat det.
Nej, inte ens det. Det hade varit svårt ens att ta kontakt med er. Alltså ett mejl hade jag kanske kunnat fixa. Mm. Och för det här, det är en sån otrolig utmattning. Egentligen både fysiskt och mentalt. Och jag tänkte ett tag att, är det att jag har nedsatt initiativförmåga som jag inte kan få saker gjorda? Men jag inser att det är mer än initiativlöshet. Det är som en viljelöshet. Alltså, som det brukar beskrivas, så är fatig en trötthet som inte går att vila sig pigg ifrån. Och jag vet ju att om jag ligger kvar i sängen i 16 timmar, jag kommer inte bli piggare. Däremot vet jag att om jag aktiverar mig fysiskt på något sätt. Och då är vi till det här med att man måste sätta ribban väldigt lågt. Jag har två lägenheter och båda är fyllda med olika träningsutrustning som ska vara väldigt lätt att ta tag i. Mm. Och när jag har ett sånt här skov så kanske jag lyckas ta mig upp, äta frukost och sen kanske jag hamnar på soffan några timmar. Men då vill jag göra tröskeln så låg som möjligt. Mm. Och jag brukar tänka på vissa saker. Ja, men ska jag göra det där? Nej, det bara liksom kryper i kroppen. Mm. Och så går jag runt bland alla de här möjligheterna jag har. Men något som nästan alltid fungerar, det är att jag har bestämt mig att om jag gör någonting under 5 minuter. 5 minuter så är det, då räcker det. Mm. Och då det lyckas nästan alltid att känna ändå att det är överkomligt. Mm. Jag kan nog göra det. Så då snabbt på med skorna och sen ge mig ut. Mm. Och för mig funkar det bäst att jogga lugnt. Och då, målet då är ju att jag springer eller joggar med så pass lugnt att jag glömmer bort att jag joggar. Mm. Så det är väldigt lugnt. Mm. Och då när jag har gjort det i 5 minuter, då är det ju oftast att men då kan jag nog hålla på. Nu kan jag nog ta 5 minuter till. Mm. Och så plötsligt kan det bli en timme och någon gång blir det en kvart. Det spelar ingen roll, utan det viktiga, jag skulle nog till och med belöna mig själv om jag gick ut och sen gick jag upp igen efter 2 minuter till lägenheten. Men då, jag gjorde ändå det där som är det svåraste, att ta sig ut över tröskeln. Ja. Och befinner man sig där, då kanske det är tillräckligt att du tar dig ut, gå ett varv runt huset. Mm. Men allt man får till är ju bra.
Mm. I det fallet, ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Ja, förra gången fick vi möta Helena Cordesius, ingenjör i Lund med 3 ganska små barn som hade haft svårt att hitta tid att träna. Och hon fick uppdraget att testa HIIT, alltså High Intensity Intervals, där man lägger några tuffa intervaller kopplade med korta pauser. Och nu ska vi se vad hennes utvärdering blev efter det att hon hade hållit på med det här några dagar.
Nu har jag avslutat min vecka med HIIT-träning som jag blev utmanad att göra. Och jag måste säga att det har gått över förväntan. Visserligen har jag lite ont i muskler jag hade glömt att jag hade. Men det har ändå gått att genomföra, vilket är en stor seger i mitt fall. Och dessutom så har det engagerat resten av familjen som i alla fall mina barn tyckte att det såg väldigt festligt ut när jag gjorde det här på vardagsrumsgolvet. Så jag måste säga att det var succé. Och jag kommer definitivt att försöka fortsätta med det. Jag blev inspirerad. Tack så mycket.
Ja, det verkar som det funkade ganska bra. Och det är väl det som kan vara fördelen med just HIIT. Att de kan vara antingen ett sätt att komma igång om man inte har kunnat träna innan, därför att det är låg tröskel, man kan köra vid tv-soffan, man kan köra i sovrummet, i hallen, i källaren, vad man nu har några kvadratmeter över. Eller också så använder man det som ett sätt att kombinera med annan typ av träning. Ja, man kanske vill ha mer storstilade planer vissa dagar, gå på en hike, ge sig iväg till gymmet, cykla någonstans, ta en promenad. Men de här dagarna när det händer väldigt mycket och man bara vill ha 20 minuter när man liksom river av sin träning med väldigt låg tröskel, då kan HITS vara en väg, som det var för Helena Cordesius. Det ligger en bra gratis hit ute på YouTube. Och den är inspelad kopplat till boken Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet som jag skrev med Rita Catalino. Så om du går in på YouTube och så skriver du Hälsorevolutionen 12-veckors och så HIT stavat stort H, stort I, stort I, stort T. Hälsorevolutionen 12-veckors HIT. Då kommer den komma upp och där är det Rita som kör en väldigt bra träning. Den tar 10 minuter och sen kan du bestämma om du vill köra den en gång, två gånger, tre gånger eller kanske fyra gånger om du bara har en sån här dag när du vill dyka rätt in i träningen. Vi pratade i förra avsnittet, du har ju två tatueringar på benen. Jag har aldrig sett någon av dem förut. Det ena visade sig vara en dopaminmolekyl, signalsubstansen som man mår väldigt bra av. Sen har du en tatuering på andra benet också.
Ja, och det är ju lite bokstäver. Och det ser jag många som, när jag går på stan, då är det jättemånga som inte tittar med ögonen utan de tittar bara där runt vaden. Och det är ju väldigt svårt att se vad det står eftersom det står runt hela, runt vaden. Men det står Invictus. Det var en dikt som, jag vill gärna se det som att den hittade mig, för jag hade sett den kort dessförinnan i någon sån här såpa på tv, att de hade med den där dikten och läste upp den där. Och jag tyckte direkt att det där var en stark dikt. Och det var innan jag lades in på sjukhuset. Sen då, min syster såg reprisen av det där och skickade den som ett kort till mig. Hon skickade jättemånga härliga kort och så här uppmuntran när jag låg på sjukhuset. Och, så hon hade ju också fastnat för precis samma dikt. Och den där skrevs av William Ernest Henley. Och den kom ut 1888, tror jag det var. Och jag var 25 när jag lades in på sjukhuset och det tror jag han var också. Han hade blivit tvungen att amputera vänster ben för han hade fått en tuberkulosinfektion i benet. Och så blev det samma sak på högra benet och de sa att vi måste amputera det också. Men han vägrade gå med på det och istället tog kontakt med en annan läkare och de lyckades faktiskt rädda det där benet utan han behövde amputera det. Men han skrev dikten från sjukhussängen. Och Invictus betyder ungefär oövervinnelig. Eller, ja, jo, men det är nog det bästa ordet kanske. Och jag har ett rött C i Invictus och då är det C att stå för cancer. Och min tanke är att jag ska övervinna cancern. Mm. Det här ordet betyder väldigt mycket för mig och jag kan känna, jag tycker också att det är jobbigt att springa liksom på en högintensiv nivå. För att högintensivt är alltid, det tycker alla är jobbigt. Mm. Det liksom ingår ju i den, på den nivån. Men då kan jag ibland titta ner och se det där benet och se den här texten och veta att jag var ju faktiskt förlamad på högersidan när jag vaknade upp i narkosen. Mm. Och risken var att jag skulle bli det för resten av livet. Och nu, jag har båda benen, jag kan springa.
Du är tacksam för din rörlighet som du har. Ja.
Och det är en otroligt stark dikt.
Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
Så Anders, hur mår du idag? Hur mycket orkar du jobba och hur lever du?
Ja, jag har ju de här ständigt återkommande fatigue-episoderna, men de brukar inte vara mer än kanske 48 timmar, någonting sånt. Och jag tycker ju ändå, jag förde dagbok ett tag, men det blev så deprimerande så det slutade jag med. Men det är absoluta majoriteten av dagarna på ett år är ändå, vad ska man säga, då, bra dagar. Men jag har ju mycket mindre energi överlag och är mycket mer stresskänslig. Det var länge sedan jag jobbade heltid. Mm. Det senaste jag gjorde det var under min AT då för att få min läkarlegitimation. Men sen dess har jag jobbat kanske mellan 40% och 60%. Sen när man är sin egen så är det lite svårt att veta, eller svårt att avgöra vad det är jobb och vad är inte jobb. För att skriva på bok, det kan jag göra var som helst och när som helst. Och är jag ute och springer får jag jättemycket idéer. Då får jag stanna och skriva upp det på mobilen eller någonting. Men jag upplever det som att jag inte jobbar. Jag lever mer än jag jobbar och det är så jag vill att liksom, relationen ska se ut där. Jag är inte satt på den här jorden för att jag ska förvärvsarbeta i första hand. Men det vill jag absolut göra och hjälpa andra. Är ju, det finns ingenting som man mår så bra av. Också evolutionärt. Generositet ger dopamin.
Anders, stort tack för att du har velat komma hit och vi önskar dig all lycka framåt. Vi hoppas att de här två programmen vi gör med dig ska hjälpa till att sprida ditt budskap och hjälpa väldigt många människor.
Det hoppas jag också.
Tack.
Tack själv.
Då skulle jag vilja välkomna Katarina Ek hit. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är optiker, du bor i Växjö, du har haft bröstcancer och opererats. Berätta, vad var det som hände?
Jo, det började med att jag hittade en, som en smilgrop kan man säga, en indragning i huden på utsidan av mitt vänstra bröst. Och sen så jag fattade direkt att det här är förmodligen inget bra. Så jag ringde min närmaste vårdcentral och sen så gick det ganska snabbt med biopsier och allting. Och sen fick jag ju konstaterat att det var bröstcancer några dagar före julafton faktiskt. Det var så lagom rolig tajming, men så blev det.
Och sen har du gått igenom ganska tuff behandling med 3 operationer bland annat.
Ja, först så trodde man att det här skulle bli ganska chill. Liksom, att vi kunde operera bort tumören och sen att jag kunde gå direkt på hormonbehandling med tabletter. Men det var inte riktigt så enkelt, för när de öppnade upp bröstet för att ta bort den här lilla tumören så var ju hela bröstet proppat med tumörer som inte hade synts varken på mammografin eller på ultraljudet. Så då fick vi göra en andra operation och ta bort hela bröstet. Och då så hittade man en lymfkörtel som hade förirrat sig i bröstkörteln som det gör ibland. Och då kunde de inte riktigt lita på den informationen de hade från de tidigare körtlarna, för man visste liksom inte riktigt vad som var vad. Och då fick jag ta bort en massa mer lymfkörtlar då vid en tredje operation. Så det var faktiskt 3 operationer på 10 veckor. Det var inte roligt.
Hur mår du nu, Katarina?
Jo, men det är väl rätt okej. Jag tycker att det är ganska fascinerande att operera bort ett bröst. Det tyckte min kropp var, ja, liksom, vi har 2 typ, det är inte så noga. Men de här lymfkörtlarna har ju varit en mycket större grej. Så jag har ju väldigt ont i min arm fortfarande och jag håller på att kämpa med det. Och så är jag ganska labil också. Det är svårt att veta vad som är biverkningar från den här hormonbehandlingen och vad som är bara det här traumat av att bli cancerpatient. Men utöver det, alltså man får ju säga att jag har haft en otrolig flax med så många grejer. Det jag känner mest idag är väl verkligen tacksamhet. Det låter töntigt, men det genomsyrar hela mina dagar. Jag är tacksam för allt. Jag har haft det så väl förspänt under hela den här grejen.
Du har funderat, du bloggar också, du har ju funderat en hel del på hur du ska ta hand om dig själv nu. Och kost och motion är liksom viktiga saker du funderar över. Hur tänker du?
Nej, men jag har väl alltid haft den inställningen, alltså precis som de flesta som lyssnar på den här podden, att det är mycket man kan göra själv för att ha en god hälsa. Men vår sjukvård är ju inte riktigt uppbyggd så. Utan när man är cancerfri, som jag blev då förklarad i början av april, så blir man liksom utspottad ur systemet och sen får man klara sig själv. Men jag frågade ju redan, alltså på det mötet när jag fick min diagnos, så hade jag ändå funderat, för jag har ju liksom inga direkta riskfaktorer för bröstcancer mer än att jag är överviktig. Och det visste jag ju var en känd riskfaktor. Och jag frågade min läkare så, ska jag liksom tokbanta nu? För det kan jag göra, nemas problemas, om det gör att det boostar behandlingen mot min cancer. Men då så sa han det att nej, din övervikt har faktiskt varit ett skydd mot just din cancer. Så det behöver du inte stimma om nu, men det kommer bli en riskfaktor efter klimakteriet för ett återfall. Så jag tänkte väldigt tidigt i resan liksom att men nu är mina tjockisdagar ändå lite över. Jag får styra upp det där liksom. Och sen när vi blev av, eller de opererade bort alla lymfkörtlarna, så fick jag ju träffa en fysioterapeut efter det. Mm. Och då så sa ju hon också det liksom att det är ju bra. Alltså ju mindre volym man har på kroppen, desto mindre lymfvätska har man ju också. Och det betyder ju att min arm nu när lymfsystemet är stympat, då är det såklart så att ju smalare armen är, desto lättare är det för lymfsystemet att hantera lymfvätska. För det är mindre av den varan helt enkelt. Mm. Mm. Och sen så sa hon också att det finns saker man kan göra för att sänka den låggradiga inflammationen i kroppen. Och då skrattade jag faktiskt rakt ut. Det tyckte jag var jätteroligt. Mm. Och liksom, say no more. Jag är redan inne på det spåret. Så det var de tipsen jag fick. Liksom, att försöka krympa armen så mycket du kan och köra antiinflammatoriskt.
Mm. Och konkret, vad betyder det? Hur ser en dag ut för dig nu?
Ja, jag har ju såklart googlat jättemycket och fått en massa olika boktips. Så det där ändras hela tiden efter vad jag läser. Vi får se vad det landar så småningom. Men just nu så ser det ut som så att jag kör 30 minuter högpulsträning varje morgon. Jättebra för lymfsystemet. Och sen så jagar jag fysisk aktivitet hela dagarna. Jag har ju väldigt stor hjälp av en aktivitetsklocka. Det hade varit svårt att göra utan den. Och jag jagar steg och jag jagar också varje minut där pulsen ligger någonstans mellan 60-70-75% av maxpulsen, för det är jättebra för lymfsystemet och jättebra för min arm. Och sen är det också så att det är ju den zonen man ska vara i om man vill förbränna fett. Så vill jag liksom krympa ner fettet nu då runt min arm, så är ju det jättebra för det också. Och sen maten, det har varit, jag har ju ätit antiinflammatoriskt länge. Alltså, jag vet inte, när släppte du den första boken i hälsorevolutionsserien? Var det 17 eller 20?
Ja, 2018.
För jag började ju lägga om kosten ganska direkt när jag hade läst den. Så det är liksom, det är det här vanliga, det är protein och fett och grönsaker och lite bär och sådär. Mm. Och sen det är klart att nu då när jag ska krympa så får jag ju tänka på att kanske inte ösa på för mycket liksom med nötter och oljor och så, utan tänka mig lite för. Men jag skulle säga att det är mer på aktivitetssidan, alltså på motionssidan, som den drastiska förändringen är.
Mm. Hur mår du av den här livsstilen som du har nu? Hur mår du av den i övrigt?
Jo, men jag tycker att det funkar bra. Jag har ju alltid varit en sån här högintensiv tränare. Jag har hållit på mycket med kickboxning och undervisat i kickboxning och liksom lite mer jagat kickar, tror jag. Och det får jag ju inte riktigt nu, som jag håller på nu. Men samtidigt så är ju den typen av träning, alltså min arm är lite skör just nu. Den ska inte bli utsatt för några dramatiska grejer och då sörjer jag inte det. Mm. Utan jag får liksom använda min klocka istället, och den här statistiken som jag får i min app, det är den som får ge mig kickar och tillfredsställelse istället. Mm. Och sen är det också så att den klockan är ju väldigt bra för att, alltså det är många i min sits som utvecklar ätstörningar och så. Man är så rädd för att få lymfödem i armen och det spårar ur alldeles, och man kan inte sitta och njuta av en film utan att få dåligt samvete, utan man måste upp och röra på sig och så. Och då är också den här klockan jättebra, statistiken är jättebra, för då kan jag liksom på kvällen kolla att men idag har jag gått 17 000 steg och jag har haft förhöjd puls i 1 timme och 43 minuter, och nu kan jag chilla liksom. Så den är bra så också, så att det inte flummar iväg, för jag drar ju hellre på mig ett lymfödem än en ätstörning, det kan jag ju säga.
Du, Katarina, vi som följer dig i olika sociala medier vet ju att du har en väldigt, så att säga, ärlig och härlig och bra sätt att berätta om de här sakerna. Om man vill följa dig, någonstans i sociala medier. Var hittar man dig?
Då hittar man mig på makt.se, makt med Q. Och jag har också öppen Facebook och öppen Instagram. Så det är bara att komma och följa och ställa frågor och komma med tips vad man vill.
Ja. Och hur tänker du kring ditt liv framåt nu? Vad ser du framför dig?
Ja, det är ju lite svårt att planera. Så jag lever fortfarande lite i det där. Att kommer jag verkligen så här lätt undan? Är det verkligen slut nu? Kommer inte cancern att komma tillbaka? Alltså så. Men däremot rent känslomässigt så jag kommer nog att lägga mycket tid och energi på att resa och träffa mina vänner som bor på olika platser i världen. Och ha mer roligt, kanske inte, jag pensionssparar fortfarande, men det är inte så mycket fokus på det just nu, utan det är verkligen njuta av mina syskonbarn nu när de är små och lite mer i nuet blir det nog ändå än vad det har varit.
Mm. Härligt, du får komma tillbaka till oss senare höst och berätta lite hur du har det och hur det går.
Det gör jag hemskt gärna.
Ja. Katarina, var rädd om dig, tack för att du ville prata med oss och hej då.
Ha det så
fint.
Hej
då.
Tack Katarina. Ja, det var Katarina Ek i Växjö. Dina hemtrakter, Carina?
Ja, där har jag bott under större delen av min uppväxt.
Ja, en väldigt härlig person. Hon var med på en blisskurs vi hade och jag föll för henne direkt.
Vad kul.
Mm,
ja.
Och att få följa tänkande, kännande människor som liksom delar med sig. Det är stort.
Verkligen. Och hennes optimism och livsglädje, att vilja leva i nuet och ta vara på dagen. Det där är ju så klokt.
Och härligt att få ha haft Anders Södergård i två avsnitt.
Ja.
Han har verkligen fått en mission och jag hoppas att alla som lyssnar på det här och själva eller känner någon som är drabbad har fått massor med tips hur man kan komma igång med motion som ett sätt att både förebygga och lindra och vara ett komplement i behandling vid svår sjukdom. Så vi tackar Anders, vi tackar Katarina och vi tackar dig som lyssnar. Vi är så glada och tacksamma för varje lyssnare. Vi tar ingenting för givet, eller hur Carina?
Nej, tack alla ni som följer oss och lyssnar där ni lyssnar. Dela gärna och tipsa andra som ni tror kan ha glädje av hälsorevolutionen. Maila till hälsorevolutionenpodcast@gmail.com eller så kan man också nå oss och skicka hälsningar på Instagram där vi heter hälsorevolutionen_podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.